Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Är du prestationsprinsessa eller kravkung? Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt? Och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Vi är
Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Formstark Resiliens.
Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, HR, ledare eller medarbetare.
Mm. Vi är många som vill prestera bra, såklart. Men hur vi förhåller oss till vår prestation, det påverkar oss. Och det pratas om prestationsbaserad självkänsla, prestationsångest. Och på många arbetsplatser så är det ganska lätt idag att just försöka prestera jättemycket hela tiden. Och att uppleva gränslöshet som man själv kanske inte riktigt känner att man rår på. Och de bara som öser på, ja precis, de kanske på kort sikt känns som drömarbetstagare, men på lång sikt är de kanske inte så hållbara. Det ska vi prata om idag.
Mm. Superintressant. Mm. Och jag tror att vi, ja, det är som att det är en fälla som vi alla på något sätt sitter i, med något litet lillfinger i alla fall. Men först ett tips från vår samarbetspartner Twitch Health. Och jag vet inte, ja, tips, men kanske vi vill berätta om någonting.
Mm.
De jobbar med ett riktigt coolt företag tycker jag som heter Rumble. Lite snarare så att Rumble har anlitat Twitch Health för någonting som heter digital livsstilsprofil. Men Rumble känner jag till sedan tidigare och de är involverade i såna här jättekola samhällsprojekt som till exempel att flytta hela Kiruna.
Mm.
Vad säger de om det?
Mm.
Att utreda hur vi kan bygga en sån här hyperloop. Det där är alltså Elon Musks, ett av hans väldigt innovativa projekt som handlar om att förflytta människor i rör med lågt luftmotstånd. Alltså ett miljövänligt och effektivt så här, framtidstransportsystem. Sånt gör Rumble.
Häftigt. Mm. Jag fick väldigt speciella bilder i huvudet. Jag tänker att man hoppar. Ja. Jag ska inte fördjupa oss i det. Nej, det lät väldigt häftigt. Men läskigt.
Efter att ha spanat genom marknaden så valde Rumble att jobba med Twitch och anlita dem för det här som kallas för digital livsstilsprofil.
Mm, och den är väldigt bra och vetenskapligt förankrad. Och, ja.
Vad gör man när man gör en sån?
Just eftersom Twitch syn på hälsa är ju verkligen att det inte bara är tajt som morötter utan mycket annat, så kartlägger just det här livsstilsprofilen alla de delarna. Och det ger ju också en väldigt tydlig bild av vilka behov, vilka både styrkor men också svagheter som man har då på den organisationen som man kartlägger. Och då kan man ju också rikta insatserna på bästa sätt. Så att jag vet att det här verktyget har ju de liksom skruvat och förbättrat på hela tiden. Så att det är top notch.
Mm. Och just det här att de baserar det de gör på vetenskap och också är en engagerad partner att jobba med var väl del av att Rumble valde att jobba med Twitch. Ja, kul. Två favoritföretag.
Ja. Ni kan läsa mer på twitchhealth.se.
Ja, precis. Och nu välkomnar vi dagens gäst. Välkommen, Victoria.
Tack så mycket.
Du är docent i psykologi och lektor vid gymnastik och idrottshögskolan. Och så forskar du på Karolinska institutet.
Ja, precis.
Mm. Och du är legitimerad psykolog också och jobbar aktivt.
Ja, jobbar kliniskt också.
Ja, kliniskt, så heter det. Just det. Och vi ska prata om det här med prestationsbaserad självkänsla. Och det har ju du studerat. Jag tänkte börja med att fråga hur du har studerat det.
Ja, det var faktiskt min avhandling handlade om det. Som jag gjorde på Stockholms universitet, psykologiska institutionen där. Så jag började inom HR och upptäckte att det var någonting som gjorde att alla inte drabbades av stressrelaterad ohälsa. Det verkade som att det var någonting hos individen som jag blev väldigt, väldigt nyfiken på. Så det var det som gjorde att jag började forska om prestationsbaserad självkänsla.
Och vad hittade du då?
Ja, vad hittade du?
Det måste bara sticka in en sak. Ja. Mm. Jag insåg att jag presenterade dig bara med förnamn, men du heter ju Victoria Blom. Jag ville faktiskt bara säga det. Det var lite viktigt. Mm. Vad hittade du där och då?
Det vi gjorde var att titta på hur prestationsbaserad självkänsla uttrycks i beteenden. Mm. Mm. För att det är mer hjälpsamt att prata om beteenden helt enkelt än mer så här grundläggande trygghet och sådana saker som är svårt. Och liksom, det blir lätt ett cirkelresonemang, man kommer inte vidare.
Och vi kan inte läsa andras tankar.
Nej, precis. Och det är mer hjälpsamt för en själv också. Om jag vet så här, okej, så här uttrycks det hos mig, så vet jag vad jag kan göra annorlunda. Och det vi såg var att det tycks som att det är personer som är väldigt, väldigt behov av att visa sig kompetenta inför andra. Självkänslan liksom står och faller med hur man presterar. Det är väldigt knutet. Värdet för en själv är väldigt knutet till hur man presterar. Så att man har liksom det verkar som att man hade en ganska låg grundläggande självkänsla som man kompenserar för genom att få bekräftelse från andra och försöka prestera sig till bättre självkänsla.
Men är det alltid så? Det var någon gäst här som jag tyckte lite klokt sa att ja, men det här med prestationsbaserad självkänsla, alltså lite så är vi väl alla, sa han. Mm. Och jag tänker, för jag känner igen mig jättemycket i det där, men så tänker jag att det kanske inte är så för alla att det här du säger att det står och faller.
Exakt, precis. Jätteviktig distinktion tycker jag, för att ett tag pratade man mycket i media kring att alla unga tjejer ska sluta vara duktiga, att det var liksom farligt att vara duktig och prestationsdriven. Mm. Och så är ju inte fallet, utan det är just när det baseras på en väldigt bristfällig grundläggande självkänsla, att det är som en kompensation för det, att man försöker skaffa sig ett värde utifrån genom att prestera. Så har du en hyfsad självkänsla som ändå många har, en grundläggande trygghet i sig själv, så kan du, då är med den här glada presteraren, liksom, att du presterar för att det är roligt, och sen så kan det bli lite mycket i alla fall. Också att det är väldigt viktigt att man tar in att det här påverkas ju också av den miljön som du är i.
Kan man säga att det definieras lite av hur vi reagerar när vi inte lyckas prestera? Att
det, exakt, det är en bra. Mm. För prestationsbaserad självkänsla, det vi har sett är att man antar väldigt mycket utmaningar, men man är konstant livrädd för att misslyckas hela tiden. I och med att det är mitt värde som står på spel. Mm. Så att, och att man, uppgiften blir liksom ett medel mer för att söka bekräftelse snarare än att det primära syftet med att prestera är att lösa uppgiften.
Presterar för att prestera snarare än att prestera för att liksom uppnå någonting. Ja, det är det jag drivs på.
Precis,
du pratade om beteenden. Vilka typer av beteenden kan vi... Precis som du säger, känslor kan synas, men beteenden syns ju verkligen.
Ja, ja, precis. Ja, men det kan ju bli att jag till exempel dubbelkollar allting väldigt många gånger. Jag sitter kvar väldigt sent på kvällarna för att se till att liksom, rapporten är helt felfri. Man har sett kopplingar till att jobba övertid, att ha en stor arbetsmängd, dra in lunchen för att jobba, ta igen arbete efter sjukskrivning, massa sådana beteenden som man har sett kopplingar till. Ofta också väldigt läskigt med de här självhävdande beteendena, som att säga nej eller dra gränser till andra eller stå upp för sin egen åsikt eller hävda sin åsikt. Vilket gör att när chefen kanske lägger på mig en extra arbetsuppgift så tackar jag ja, fast jag egentligen kanske... Alltså,
om jag stämmer in med den här beskrivningen så är jag perfektionist.
Yep.
Jag släpper ingenting om jag inte är övertygad om att det är perfekt. Så jag är ganska då rädslostyrd egentligen.
Ja, precis.
Och då tänker jag att vi som har pratat mycket om samarbete och kreativitet och sånt där, att där måste vi ju både kunna ge och få hjälp, men det är man kanske inte så bra på då.
Exakt. Det är läskigt att be om hjälp. För det innebär ju att jag behöver kanske blotta en bild av mig själv, att inte duga. Ofta är det det som ligger bakom, att jag tycker att jag är inte tillräckligt bra, jag är inte tillräckligt kompetent, jag duger inte. Så skaffar man sig lite regler för sig själv. Så här, men om jag alltid levererar felfritt, då duger jag. Eller om jag alltid ställer upp för alla andra, då är jag okej. Och det här kan bli ganska rigida regler som gör att jag, som jag inte ruckar på, även om arbetssituationen eller liksom förutsättningarna förändras, att det kanske blir nedskärningar, man får väldigt mycket på sitt bord, så ändrar jag ändå inte mitt arbetssätt, utan jag liksom presterar lika felfritt och med samma tempo. Så det blir ju väldigt stor arbetsmängd och en väldigt stor ansträngning.
Det är ju sjukdom helt klart där i botten, eller i förlängningen. Men jag tänker också det här att då blir det ju farligt, som du säger, att blotta sig. Ja. Och det här är ju inte gynnsamt för någon egentligen, för att vi måste ju göra fel om vi ska lyckas ibland.
Ja, precis, precis.
Men visst är det också så att man dömer inte alls andra lika hårt generellt.
Nej. Däremot så såg vi också i vår forskning att man jämför sig ofta väldigt mycket med andra. Och blir lite hotad av andras framgång.
Men lägger inte, man lägger det på sig själv då, att jag ska bli lika bra. Ja. Och hur vanligt är det här? För jag tänker att det är klart att det måste vara en skala, att man kan vara åt det hållet. Men hur, kan man säga något om det?
Det finns lite olika siffror, men Lennart Hallsten, som från början myntade det här begreppet prestationsbaserad självkänsla, han har tittat på det, men han tittar på prestationsbaserad självkänsla i kombination med utbränning, som han nämner det, och menar på att man inte är utbränd om man inte också har det här liksom tvångsmässiga engagemanget som prestationsbaserad självkänsla utgör. Och då i de studierna, när han tittar på den kombinationen, då är det ungefär 15-16% av befolkningen som uppfyller kriterierna för att vara liksom, ha höga poäng på både utbrändhet och prestationsbaserad självkänsla.
Och är det i någon viss typ åldersspann som det är vanligare?
Det är vanligare bland yngre, det är vanligare hos högutbildade, det är vanligare hos kvinnor.
Precis. Och vad kan man säga att det beror på? För att när jag fick nys på dig, det var via en DN-artikel. Och där sa du någonting eller skrev någonting. Du sa. om just att om man alltid har blivit liksom bekräftad för sina prestationer. Och det här har vi varit inne på tidigare, för att och det kommer från massa olika håll, att så här berömmer du dina barn, du ska berömma ansträngningen, inte resultatet. Och tungan är i en knut, för att vi vet inte hur vi ska säga att teckningen blev fint ansträngd. Den var fin,
bra,
då fick man
kämpat
säga.
Med den här teckningen.
Precis, vi har skojat lite, men det ligger ju en underton av allvar, för det är klart att när vi berättar vidare runt det där, med just att vi hur det kan uppstå.
Men det man har sett i självkänsloforskningen är det framförallt att man ska bekräfta barnet för den de är och inte för det de gör. Det är ju liksom kontentan. Men sen har man också sett att det kan bli åt överdrift, att man, om man aldrig säger att någon gör någonting bra, så blir det också tokigt. Men om man säger Carol Dweck-forskning, att man liksom mer betonar ansträngning snarare än slutresultatet. Och vad lärde du dig av det här? Och att liksom vägen mot målet.
Och vad kul för dig att du knäckte den här nöten. Sådär. Det har jag lagt mig till med, för det här duktig som man då skulle släppa. Det lät ju sunt, men precis, vad ska man säga? Ja, men vad kul. Men jag tänker så här, herregud, det behöver inte vara så krångligt kanske. Men jag tänker att om man då visar kärlek mot sina ungar, om man på riktigt gör det. Då borde man kunna säga nästan vad som helst.
Precis så, att man känner sig älskad för den man är och för det man gör.
Och så kan det ju vara jättehärligt att high-fiva när det går bra, men man får också kramas när det går dåligt.
Precis.
Kan man översätta det rakt av på ledarskap, tycker du?
Ja, det skulle man kunna göra.
Fast kärlek är kanske
precis, men att man, det är ju helt klart läskigare att vara rädd och göra ett misstag i en arbetsmiljö där misstag inte är okej.
Där man ändå på något sätt är betald för att göra rätt.
Ja. Så att det är ju viktigt att även titta på hur chefskapet ser ut. Och att kanske som chef vara lite medveten kring de här beteendena. Det jag har sett i min forskning är också att det är väldigt lätt som chef att omedvetet utnyttja de här personerna lite, för det är ju det är såklart väldigt tacksamt att ge till Lena som alltid säger ja och som alltid levererar felfritt.
Du fixar väl det här
ja,
också?
Ja, och då blir man lite förstärkt som chef att hela tiden ge till en och samma personer som fixar det väldigt bra. Men att kanske vara lite uppmärksam på försök till gränsdragningar därifrån från Lena när hon säger att
så när det känns lite för bra att för 50:e gången lägga något på Lena att man får ställa sig frågan funkar det här i längden för både mig och Lena.
Se över arbetsmängden, är den jämnt fördelad eller är det någon som jobbar väldigt väldigt mycket?
Och då tänker jag frågor om mår du egentligen bra? Kanske då kanske man inte får något riktigt ärligt svar där, men man kan väl skrapa på ytan att vad kan man fråga egentligen?
Ja, men det är en viktig, för det är ju väldigt så att man, den sista man flaggar för är ju chefen, för att det innebär ju ett misslyckande, att jag inte klarar av mitt jobb. Och det är väldigt lätt att man också skyller på egen ansträngning, att nej men det är säkert för att jag är inte så bra på, så att jag måste jobba ännu hårdare nu. Och så är man styrd av de här reglerna, att det ska vara väldigt felfritt. Vad var din fråga?
Jag tänker, vad kan man säga då? För jag vet att det är så lätt att ställa frågan, ja men hur mår du egentligen? Det är väldigt mycket nu. Och där vet jag själv att jag instinktivt, ja det är okej. Okay. Och så kanske det tar några sekunder innan man, ja fast det är ju lite kämpigt. Just nu. Det. Och det är ju, så säger man bara i ett väldigt tryggt förhållande.
Ja men eller hur?
Där man vet att man har lite utrymme för att misslyckas och vara människa.
Ja, så precis. Så en del är ju kulturen där, att ha en kultur där det är högt i tak och det är okej att misslyckas, jag känner mig trygg i chefen eller liksom, man litar på att jag gör ett bra jobb och det är okej att söka hjälp. Det är också olika i olika kulturer hur det ser ut. Men att också, ett tips som jag brukar ge till chefer är att man kan faktiskt mer kommunicera att du är viktig för oss här, vi vill att du håller. Jag ser att du gör väldigt, väldigt mycket. Kan jag hjälpa dig på något sätt? Istället för att det här, du verkar så stressad, liksom, du verkar ha väldigt höga krav på dig. Liksom,
då åker rustningen på direkt.
Exakt, då åker rustningen på och då blir det mer så här, nej det går bra. Jag fixar det här.
För jag tänker det du beskriver, att man är så inne i sin prestation. Det jag hör om någon närmar sig mig, det är ju att jaha, jag presterar inte tillräckligt bra. Så att, precis, att det du beskriver nu, det är ju ett sätt att liksom fokusera bort ifrån det. För att att man frågar någon, men jag ser att du arbetar väldigt, väldigt mycket. Och vi tror inte att du kanske får ihop liksom, din återhämtning då. Då det kanske inte tas emot så bra, för man tänker bara, jaha, jag jobbar inte tillräckligt bra. Man hör
eller
inte.
Nu är jag inte duktig på återhämtning.
Du är inte duktig på det heller. Ja. Så det är ju tufft. Och jag tänker också i många organisationer så är det här, det kan ta ett tag om man har många som jobbar liksom, kanske ute i team eller för sig själv och jag inte träffar min chef så ofta, för att det kan vara svårt att upptäcka, för jag sitter hemma på kvällen och man ser bara att det levereras höga resultat, men man ser inte kontextet och hur mycket press som ligger bakom. Det krävs ju att jag ser dig som person och ser och är lyhörd. Ja. Och då kommer vi in på kulturen. Så.
Absolut. Jag tänkte som du nämnde att det här är då vanligare bland yngre och så har ett antal andra saker. Och det är egentligen självklart tycker jag, för att när man är ung och ny i situationer, då har man inte skaffat sig det här liksom tryggheten i att ha testat, lyckats, testat, misslyckats. Är det inte så att vi med åldern, om det går oss hyfsat ändå, att vi bygger upp den här känslan av att jag har någon slags förtroendekapital så här, för mig själv i alla fall. Men vad sa du med då, kvinna och välutbildad? Att vi kvinnor ställer extra höga krav på oss, ja, men det är ju ett helt avsnitt bara det. Men jag tänker, välutbildad, vad betyder det? Att jag tycker att jag ska leva upp till väldigt höga krav, eller?
Jag tänker att det är för att de yrkena där välutbildade jobbar, där det är väldigt stort fokus ofta på prestationer. Att det har med sakerna att göra. Mm. Att det är en sån miljö där man förstärks i att prestera mycket. Och att, för det har jag också sett i min forskning och även i andras forskning, att det påverkas av den miljö vi är i. Det liksom triggas eller reduceras beroende på om det är en väldigt prestationsinriktad miljö där liksom vad är det som sätter status i den här miljön? Jo, det är att överprestera. Man ska jobba väldigt, väldigt mycket. Mm. Då är det klart att det här triggas extra mycket.
Mm. Och kanske lite tävlings.
Att, ja. Och att man kanske söker sig till de miljöerna också. Mm. Tänker jag. Att man vill anta de här utmaningarna hela tiden.
Men inte med den här härliga, sunda, gud vilken spännande utmaning det här ska bli. Utan mer sprunget ur det här att jag ska vara någonstans där jag pushar min prestation liksom, hela tiden. Och jag tänker, vi hade en tanke om att fråga vad riskerna är med det här, men det hör man när du beskriver, att när drivkraften kommer från att jag ska prestera hela tiden och mitt värde är beroende av hur jag presterar, så är det klart att det kommer uppstå en typ av liksom, ohälsa. Jag tänker att man både fysiskt tröttar ut sig om man jobbar för mycket, men mentalt så känns det väldigt jobbigt för hjärnan. Och vad är det här mindsetet?
Ja, det blir ju en väldigt stor arbetsmängd och en stor ansträngning om liksom mycket ska dubbelkollas och prestera felfritt hela tiden. Så blir det liksom, återhämtningen får stryka på foten, man bortprioriterar sig själv och sina behov. Och att leverera blir liksom det primära.
Och när man ska hjälpa någon att komma ur det här, hur börjar man då?
Dels så börjar man med att kartlägga hur det här uttrycks hos just den här individen. Även om det här är beteendemönster som vi har sett hos prestationsbaserad självkänsla individer, så är det olika i vilken grad de ser ut hos respektive individ. Så först titta på hur ser det ut hos just dig. Och sätta ditt sammanhang. I vilka situationer är det jag triggas till att göra så här? Och är det liksom i arbetssammanhang eller är det kanske både i privatlivet eller i arbetslivet? Är det med vissa kollegor eller är det bara med chefen? Eller när är det jag liksom hamnar i det här att hela tiden bortprioritera mig själv och säga japp, det fixar jag. När man får den där extra uppgiften klockan 6 en fredagkväll. När jag egentligen tänkte att jag ska gå hem till mina barn eller så. Så dels titta på vad är det som triggar, men också vad är det för tankar, vad är det liksom min hjärna poppar upp med för tankar i de här situationerna, så här, det här kommer aldrig gå, nu kommer de märka att jag inte duger och nu kommer de se att jag inte är så där kompetent och så, för det kan man också få fatt i de här liksom, självbilden och de här reglerna som man sätter upp för sig själv. Men också titta på varför man gör som man gör. Liksom. Man tittar på den här kortsiktiga konsekvensen av ens agerande. Vad är det som kommer direkt efter att jag har sagt ja till chefen? Jo, jag kanske känner mig lite duktig.
En snabb belöning.
En snabb belöning. Det känns lite bra i stunden. Jag slipper eventuell kritik och den skam som det skulle ge.
Jag behövde.
För då skulle jag ju behöva liksom bryta mot de här reglerna och blotta den här självbilden av mig själv som att inte duga.
Just
det. Chefen kanske ler, väldigt förstärkande. Jag ser att chefen blir nöjd för att jag säger ja. Så liksom, kortsiktiga konsekvenser är ju ofta det som styr oss i vårt beteende och titta på det. Men sen också, hur blir det på sikt? Hur blir det på lång sikt om jag alltid bortprioriterar mig själv och ställer upp för alla andra? Hur blir det på sikt för mig?
Jag tänker det här också att sätta rimliga krav på både sig själv och andra. En före detta kollega skrev i något inlägg någonstans här att tidigare i sin karriär så hade hon, jag vet inte om hon var chef då, men hon skulle presentera något på ett möte där även andra som liknade henne men jobbade med andra områden inom samma företag skulle delta. Och då la hon väldigt mycket tid på det här, hon gjorde en presentation, hon satt länge, många timmar. Kommer till mötet och hon har då liksom förberett massor och redan trött. Liksom. Medan kollegan liksom inte ens har förberett någon presentation utan säger några meningar. Så här, ja, det var hans rapport, det var han då. Och så sa hon att av den här situationen lärde hon sig dels kanske en del om hur kvinnor överarbetar i onödan. Men också att alltid fråga den som gav en uppdraget, vad är förväntningarna på mig här?
Just det. Ja.
Och det är också så smart att om man då har gått i den här fällan någon gång. Ja, men, och man kanske vill ha det där leendet av chefen, man kanske vill hjälpa till. För det är ju kul att kunna göra det och vara behövd. Men all right, om jag nu gör det här, vad förväntar jag mig då? Tror jag att det räcker om jag lägger 2 timmar på det här eller är det en arbetsdag?
Och, för jag känner igen mig jättemycket, vilket jag tror många gör. Och jag brukar prata om imposter syndrom, men gud jag kan ingenting. Men jag har själv behövt hitta, vi pratade kommer, om två avsnitt så pratar vi om just verktyg för hjärnan. Och jag har verkligen ett där jag liksom har några frågor som jag ställer till mig själv. Så jag kliver ur mig själv lite grann och bara, men Ann-Sofie, snälla. Liksom. Så här, vad tror du förväntningarna är? Och tror du att när du gör något för första gången så kommer det bli perfekt? Mm. Är det rimligt att du lägger ner så här mycket tid? Så här, och då lotsar jag mig själv till att sänka kraven. För att annars så, jag känner mig så mycket igen i det här. Jag skulle nog lätt kunna hamna där igen. Att det blir väldigt, väldigt mycket prestation. Men jag har verkligen, och det har tagit tid. Men jag har verkligen hittat ett sätt där jag liksom sänker kraven på mig själv. Men jag tror att jag, det har inte varit så allvarligt nivå för mig. För då hade man kanske just behövt hjälp av någon, alltså typ en psykolog som hjälper en. För att man klarar det kanske inte själv.
Eller en kollega eller en chef, just kunna reda ut det här, vad är det som gäller egentligen.
Mm.
Och du nämnde imposter syndrome, jag tycker vi kan stanna till vid det lite grann. Det betyder väl egentligen att vi alla ibland kan få den här känslan av att vi bara har bluffat oss genom hela vårt yrkesliv.
Jag har inte rätt att vara här.
Och nu kommer de att, nu blir brallorna neddragna liksom.
Och mig har det slagit så mycket av hur många, för jag tänker att det är väl inte många som har det. Och så har jag frågat folk så här, men känner du nog? Ja, herregud.
Ja.
Och, och jag bara, okej, det här är. Och tänk också att det är, det finns någonting liksom att man vill ju göra bra ifrån sig. Det är ju inte det. Man vill ju inte sluta prestera utan, nej. Men vi kommer in mycket på, du beskriver mycket det här att chefens roll utifrån situationen där det här kan triggas, att om chefen ler, så det låter som det landar mycket på ledarskapet.
Du som chef, le aldrig.
Le aldrig när någon vill prestera. Men det låter som det landar mycket på. Har du jobbat med ledarskapet med de här frågorna?
Ja, lite grann.
Mm. Vad har du för tankar där?
Men det som det är ni inne på också, det här att det, många uppger ju att det är så svårt att stoppa. Det är som att stoppa en galopperande häst liksom, att nej, det går bra, jag klarar det här, tills det säger pang.
Mm.
Så att det är ju en utmaning att stoppa på ett bra sätt, att vara lite uppmärksam på de här försöken till gränsdragningar som kanske är, för det är ju nästa steg sen när vi har kartlagt det här beteendet och i vilket sammanhang det sker, att sen försöka lite så som du säger, att här, se sig själv lite så här, okej, nu exponerar jag mig själv för att kanske prestera 80% på den här arbetsuppgiften. Vissa kanske jag behöver leverera 100%, så är det ju bara. Men ibland kanske jag kan sänka ribban lite grann. Det här kanske räcker med 80% good enough-nivå på den här arbetsuppgiften. Mm. Eller jag struntar i att dubbelkolla mejlet den här tredje gången, till exempel.
Mm.
Och, så, men det väcker ju obehag kortsiktigt. För de här, om man är lite prestationsdriven, så blir det lite obehagligt att så här, trycka på sändknappen och säga nej till chefen någon gång. Men då kan man ju vara lite uppmärksam som chef på att de här små, lite subtila försöken till gränsdragning.
Jag tänker att man kan väl hjälpa varandra där också, för att väldigt ofta kan jag tänka mig, om man ska leverera något till en kund då, någon extern person, så kanske man ändå ska låta någon annan kollega läsa igenom det, om det är något som man kan läsa eller titta, eller att man har någon dragning, eller att man där som chef eller kollega kan säga, men du, det där är ju bra nog, det räcker ju.
Ja.
Man kan stämma av och ta varandra.
Det är bra. Kalibrera det lite, för att det har ofta blivit lite skevt, att man kan nästan inte avgöra vad som är bra nog. Att man fortsätter några steg till hela tiden.
Så är det mycket, det där kan jag reflektera över när man sitter själv, att man, jag kan önska det ibland att gud vad jag vill att någon bara kunde flyga in och titta på det här och säga så här, det är bra nog. För det blir, man är så i sin egen grej. Men jag tänker åter till här med ledarskapet, att jag tänker många belöningsmodeller och strukturer, de är ju, bygger ju på prestation. De bygger ju inte på att du är bra på gränsdragning, nej, du är omtänksam, verkligen. Även om det försöks komma in. Så att, jag tänker att vi kan ju också styra i det här. Jag tänker den galopperande hästen, det finns tyglar att ta tag i genom både ledarskap, men också hur vi rent strukturellt jobbar och vad vi premierar. Har du några tankar? Boel tittar på mig.
Ja, men jag tänker att jag har lärt mig mycket av det här poddandet. Och något som många kloka chefer, fler i alla fall, har sagt i den här podden och andra kloka personer, det är ju det här att när chefen bjuder på egna misstag, så sätter man ju kulturen så himla bra. För det blir så tydligt då att det är okej att göra misstag. Och då vågar jag kanske dela med mig av mitt. Så det var den ena grejen jag tänkte på. Och sen något som Ola Jameson sa när han var här. Du jobbar ju bland annat på Psykologpartners där han finns. För vi snackar mycket om behovet av reflektion och att inte bara ut med information utan in. Men han snackar om att vi behöver före och efter mer. Exakt. Som ett fotbollslag, vi kan inte bara leverera. Vi behöver planera, utvärdera. Och då tänker jag, om man går till en person som bara säger ja hela tiden. Mm. Och som har så här mycket att göra. Skulle man inte kunna säga att jag skulle vilja att du fick tid för reflektion i din arbetsvecka. Kan vi inte lägga in några timmar som du inte behöver rapportera kring? Mm. De är bara dina för att förkovra dig. Tror du att en person i det här läget skulle ta det? Eller skulle man bara leverera mer då? Alltså...
Det gäller ju att bygga in det på ett bra sätt, tänker jag. Men jag tänker att det är en jättebra tanke. Och precis det där som du sa med chefen, att om man vill förändra kulturen och få lite mer högt i tak, där det är att skapa en kultur där det är okej att göra små misstag ibland och att se det som inlärningstillfällen för alla. Ja. Och att det är okej att be om hjälp när jag inte är helt säker på hur jag ska lösa arbetsuppgiften. Att chefen själv gör de beteendena är ju extremt förstärkande för alla andra, att det leder till förändringar i kulturen, absolut.
Och jag tänker, hur skulle det, om man bara pratar om just den förväntan på att du ska reflektera, förväntan på att du ska återhämta dig, då kopplar vi helt plötsligt en prestation som någon som är mer senior än mig uppskattar, som har att göra med något där jag inte kan kolla rapporten 10 gånger till, utan det handlar om, jaha, nu ska jag liksom återhämta mig här. Men det du beskriver här med hur chefen beter sig, det blir ju väldigt stärkande. Ska man prestera här, då handlar det tydligen om att ibland lägga 80% och bara släppa det. Det också blir. Ja. Men jag tycker det är intressant det här med hur vi kan jobba med det liksom lite fyrkantigt, om man säger så, på arbetsplatsen. Genom både hur vi styr men också chefer, att rusta dem med verktyg när de ändå leder. Inte att de ska lägga 3 timmar extra i veckan, utan när de ändå är i möten och hur de kan tänka där. Vill du ge några fler exempel på hur man som chef kan få tag i den här galopperande hästen?
Nej, men jag tänker om man ska lägga in till exempel tid för reflektion, liksom få in lite återhämtning i arbetsdagen som är jätteviktigt för stressrelaterad ohälsa och liksom skapa en kultur där det är okej och till och med förstärkt, att det här är någonting som vi ser som bra, då behöver ju det också belönas. Att det är okej så pass att vi verkligen vill det. Det belönas att man gör de här beteendena.
Hur kan man i grupp då? Man ska ju lyfta positiva saker i grupp och ta det som är mer, behöver utvecklas mer mellan 4 ögon. Hur kan man i grupp lyfta att någon lägger tid på återhämtning så att det inte blir jätteknepigt? Åh, vad bra att du gick tidigare häromdagen, Ann-Sofie, hem till dina barn.
Om man tänker här med pengar, att det är, är det någonting som är verkligen så här, det är ju att jag blir bekräftad för ett beteende. Jag tänker det kanske är just starkast. Så jag vill bara ge shoutout till Victoria som alltså i fredags bara faktiskt bröt och liksom var ledig när vi såg att hon hade för mycket att göra. Det vill jag lyfta idag som chef. Liksom. Kan det vara...
Och även där, agera som chef på ett hållbart sätt. Och att det smittar till medarbetarna.
Inte mejla på kvällen och helger.
Exakt.
Till exempel.
För jag tänker det som där vi började också där prata om, att jag är min prestation. Det känns ju som lite mer avancerat psykologiskt att börja jobba med, för här pratar man om beteenden som vi förändrar som ju självklart då påverkar, men hur kan man komma åt den biten just att för det är ju någonting man verkligen aktivt känner, jag personligen själv, man får jobba med, att så här, jag är inte min prestation, alltså mitt värde faller inte med att jag gör inte bäst ifrån mig någon gång, men det känner jag, det får man verkligen kämpa med, men klarar man det på egen hand?
Ja, det vet jag inte om det finns någon forskning på eller så. Men i KBT så jobbar vi ju med det, att lite ACT-tekniker, att titta mer på liksom, hur kan jag luckra upp kopplingen mellan mig själv och det jag presterar genom att till exempel titta på värderingar. Vad skulle du, om du inte var styrd av de här värderande tankarna om att inte duga, det här som vår hjärna hela tiden säger till oss, och inte var styrd av de här reglerna om hur man ska vara, utan istället gjorde det du vill göra, vad skulle du göra då? Och bara där, att liksom att titta, att vidga bilden lite och se vad skulle jag vilja göra och ta steg ditåt, gör ofta att prestations, att det blir lite uppluckrat faktiskt, prestation individ kopplingen för att jag helt enkelt går i steg mot det jag vill, och då kommer den här inre motivationen och jag blir engagerad på grund av att det här är ju så roligt. Så tränger ut betydelsen av bekräftelse och slutresultat.
Och det där tänker jag att det kan man behöva hjälp med, men det är inte farligt att ta den där frågan själv till mig själv. Om jag inte skulle agera på de här liksom demontankarna som kommer och gjorde det jag vill, vad skulle jag göra då? Och precis, det kan man ju faktiskt jobba med sig själv. Men jag förstår att man kan verkligen behöva få hjälp med det här med video. ACT är ju Acceptance and Commitment Theory. Och så KBT då.
Ja, det är en psykologisk term eller en slags metod.
Ja, det är en del av KBT. Tredje vågens KBT.
När du berättade nu, Victoria, så såg jag framför mig, apropå att styra värderingar, vi har ju många med oss hemifrån, en syn på vad som är bra. Det kan vara att man kommer från ett hem där akademiska prestationer är liksom väldigt viktiga, så vill man ha ett hantverksyrke och så får man slåss både mot sig själv och familjen för att, ja, att det kan vara svårt ibland att hitta fram till det som man faktiskt tycker är kul.
Ja.
Att man tror att man tycker andra saker är kul än vad man verkligen...
Exakt. Verkligen, man är styrd utifrån vad andra har tyckt. Så värderingar kan ju vara ett svindlande ibland att jobba med. För att, vad tycker jag? Aldrig liksom riktigt ställt med den frågan. Utan det är väldigt mycket vad mamma och pappa tyckte. Eller vad mina kompisar tyckte. Eller vad man bör tycka.
Ja, vad man får hög lön för.
Ja.
Ja, det är spännande. Det var mångfacetterat ämne, som man säger. Är det något mer du känner att vi borde beröra? När vi pratar prestationsbaserad självkänsla och framförallt då på arbetsplatsen.
Men jag tänker, förutom att titta på värderingar som ett sätt att luckra upp koppling mellan mig och mina prestationer, är ju också ofta hjälpsamt att hitta domäner eller livsområden som inte är så prestationsinriktade. Det är lätt att man levererar väldigt mycket på jobbet, man levererar i sitt föräldraskap, man kanske levererar till och med i sina vänskapsrelationer, och så har man någon fritidsaktivitet som är tävla i någon idrott.
Triathlon.
Ja,
kan dyka upp i vår podd som exempel.
Ja. Och att där kanske hitta någonting som inte är så prestationsinriktat. För att också där lite tränga ut betydelsen av prestationer. Någonting som faktiskt är återhämtande på riktigt.
Man kan behöva nästan öva. Jag har ju gett exempel tidigare, det här med min gitarr. Att jag bara, jag borde ju lära mig. Och så bara, eller inte. Eller så ska det bara vara helt kravlöst. Och verkligen jobba med det. Och den befrielsen och den sköna känslan där. När man är i det. För grejen att det kan bli jäkligt bra prestation av att man just bara tar bort det. För att det kommer bara inifrån och glädje. Så där kan man ju verkligen skicka med att identifiera. Vad har du i ditt liv som inte är prestation? Eller kan du identifiera ett område där det inte får bli prestation? Om det nu kan vara hur det ser ut hemma eller sådär.
Ja. Smyga in en promenad ibland. Det är svårt att se hur man presterar på en promenad.
Ja. Precis, just när det inte får mäta hur långt. Ja, nej.
En annan sak är också ofta hjälpsamt att fokusera på uppgiften i sig, i och med att det är den som stryker på foten. Den blir bara ett medel att nå bekräftelsen. Men att öva på att vara fokuserad på uppgiften i sig. När man håller ett föredrag, vad är det jag vill förmedla för kunskap i det här föredraget, snarare än så här, vad kommer de tycka om mig, kommer de tycka att jag är bra nog på att leverera det här.
Det brukar vi prata om när man ska tala, att det hjälper ofta att släppa rädslan. Det är ämnet som är viktigt. Jag är ju bara en budbärare, herregud om det inte blir perfekt. Och då kan man också tänka, om jag nu inte har 72 arbetstimmar att lägga på den här presentationen. Vad är det då egentligen att säga? Men det var väldigt bra.
Ja, det var väldigt bra. Liksom. Ja, att säga, nu är jag i det här. Precis, nu ska jag förmedla det här. Nu ska jag skriva den här rapporten. Fokusera på göra den så bra som möjligt. Men inte... men det är lättare
bara
sagt än gjort.
Tre meningar,
men det finns
det
många ingångar, hör jag. Just att jobba med det för sig själv. Men också för mina liksom kollegor och om jag då är chef för mina medarbetares skull. Bara genom hur jag liksom walking the talk själv, men också vad jag ställer för frågor och vad jag bekräftar för beteenden och uppmuntrar till. Så att egentligen ingenting som människor... vi behöver frigöra 5 timmar extra för i veckan, utan göra där vi är. Så. Superspännande. Tusen tack för att du kom hit. För jag tror att det här ämnet, det berör många. Absolut.
Ja, och vi brukar säga i slutet, var snälla mot varandra. Det lite viktigt där också.
Superviktigt.
Att se varandra och vara snälla mot varandra. Bara där tror jag att vi egentligen börjar prestera som 17, fast vi inte trodde det. Eller hur? Ni ska ha tack för att ni har lyssnat. Tack Victoria för att du kom.
Tack.
Vi vill också tacka våra samarbetspartners Twitch Health och Berggren Lahti för den här produktionen. Vi finns som vanligt på healthforwealth.se,
på LinkedIn, på Facebook, och sköt om er, och som sagt, var snälla mot er själva och andra. Må så gott.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.